Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Jag heter Peter Esse och med mig har jag Kristoffer Gullin. Hur har din vecka varit, Kristoffer?
Hallå Peter, jo då, den har varit helt okej. Jag har gått på semester från konsultjobbet, så nu ska det köras en herrans massa bilar. Det började med att min Ford brakade ihop så att den har begränsad effekt nu, så den ska in på verkstad igen. För någonting med batteriet, vad det nu är, jag har ingen aning, den klagar.
Det känns som att det där kan bli en evighetshistoria nästan. Semester för att jobba, ja, det är väl kreatörens dilemma. Jag är också på semester, så jag sitter i ett förtält här till en husvagn. Och där hör man nog min hustru gå runt lite. Men hon är känd för att leverera kaffe in show här sen för avsnittet, så det är väl okej. Men det är därför det låter lite annorlunda idag. Innan vi går igenom innehållet så ska vi tacka veckans sponsor, och det är Greenly. Så sälj Johan, rulla bandet.
Veckans episod av Elbilsveckan presenteras av Greenly. Tre riktigt bra saker med Greenly. Det är bra för din plånbok, du får en monetär ersättning. Det är bra för miljön, vi undviker peak hours och slipper sätta igång Karlshamns oljekraftverk. Men det är också bra för samhället. Tillsammans kan vi balansera elnätet och ta tillvara på de resurser som redan finns. Kom igång med Greenly redan idag. Besök oss på greenly.com. Tack så mycket från oss från Greenly, och nu fortsätter ett fantastiskt avsnitt av Elbilsveckan.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
I vilket fall som helst så ska vi då prata om Seeker, eller nu hur det uttalas. Volvos systerbolag lanserar sig i Sverige, och vi ska ta reda på varför bilar piper så mycket och hur det bara kommer att bli värre. Dessutom har Kristoffer provkört BMW i4 och är lite kär. Men först så har norrmännen fortsatt att mata ut resultat från deras tester med typ alla elbilar som finns.
Ja, kanske inte alla elbilar, men 32 stycken av dem i alla fall. Det är ju igen Motor.no som, och NEF ska vi säga, som har gjort jättetester med sina 32 elbilar. Vi har ju pratat om räckviddstesterna som de har gjort tidigare, och nu är det laddning som är på tapeten. Målet var att man skulle ladda 20 mil på så kort tid som möjligt, och den som kom först som laddar 20 mil snabbast då, det är Xpeng G9 som gjorde det på 8,4 minuter. Och Xpeng G9, den har ju både du och jag kollat in, Peter, i den här stora kinesiska femsitsiga SUVen. Den har ju ett 800 volt system, kan ladda upp till 300 kilowatt, och den verkar också leverera en del. 20 mil på mindre än 10 minuter, det får man väl ändå anse som respektabelt.
Det får man väl göra. Det som är grejen med Genie är att den kan uppbåda 300 kilowatt i typ 13 sekunder. Men det gör ju inget, för att så länge den sen då går ner till 295 kilowatt, alltså fattar det liksom. Det ska till mycket innan den börjar hasa efter sig, även om det då är toppen där på 300. Så ju högre toppeffekt, ju högre generell laddningshastighet, därmed kortare tid, där har man ju. Någonstans är ju frågan, när är det här inte ett problem längre? Jag vet inte, när... En kvart laddning tycker jag är perfekt.
Okej.
Och sen behöver man inte komma så himla långt på det. Men så här, en kvarts laddning, två och en halv timme. Sen är det klart liksom.
Ja, men det är absolut en tid jag kan köpa på. Det är ingenting som jag brukar uppleva när jag åker i min Mustang, om jag säger så.
Nej.
Den är lite törstigare. Den laddar ju inte heller som din e-tron, som också är törstig.
Just det, precis. Det, man kan inte ha både törstig och långsam laddning. Man får bara välja någonting där om man ska vara en glad elbilskund. Det är väl kontentan.
Ja, precis. Tvåa, där hade vi Tesla Model S på 8,5 minut. Tredje plats kom Hyundai Ioniq 6 på 9,4 minuter. Och det var de enda bilarna som faktiskt klarade sig under 10 minuter i det här testet. Men kollar vi längst ner på listan så blir det ju lite mer intressant. För där är det tydligt att kineserna normalt sett, med undantag från XPeng får man väl säga, de jobbar inte med det här med laddning. De åtta långsammaste bilarna, det är från kinesiska bilar, och det är bilar som BYD Han, MG5, NIO EL7, Voya Free, vad det nu är, nästan till Hongqi EHS9, och längst ner på listan har vi Jack EJS4 som tog 32,2 minuter på sig att ladda 20 mil. Det är ändå ganska stor skillnad här.
Och det här är ändå inte vinter så att säga.
Nej, absolut inte.
Det jag tycker det är lite så här, om jag köper BYD MG, jag vet inte varför någon skulle köpa Hankui, eller vad den uttalas, men NIO här förväntar jag mig mer. Jag förväntar mig att NIO med det priset ska ligga uppe på XPeng.
De vill ju att du ska byta batterier, och jag tycker det är så konstigt att de helt ignorerar laddning.
Jo, det är möjligt att de vill att du ska byta batterier, men du har inte infrastrukturen där, och faktum är att du aldrig kommer få infrastrukturen fullt ut så som laddningen är, för det är liksom inte riktigt så. Jag vet inte. Det spelar ingen roll vad de vill. Det är ju lite vad vi vill som är det intressanta.
Din favorit Audi Q8 var ju med på det här testet. Och den laddade ju som en beast, som du brukar säga. Vet du vilken plats den hamnade på?
Exakt plats och tid. Jag har ingen aning om, men den ligger väl någonstans där i, om vi tar mitten, och sen går vi några snäpp över bara.
Ja, det är några snäpp neråt faktiskt. 18:e plats hamnade den på 17,1 minuter.
Så där, ja. De skulle aldrig utökat batteriet. Det gick mycket snabbare förut när det var mindre, så att säga.
Den ligger efter Nissan Ariya som kom på 16,4 minuter. Och det är ju en bil som vi har klagat ganska mycket på att den laddar långsamt.
Så är det ju. Samtidigt är det ju dubbelt så stort batteri.
Så är det. Och här mäter man ju inte procent, utan man har ju mätt faktiska 20 mil här. Liksom, så att.
Ja.
En kul laddtest, och jag länkar hela listan i show notes här till alltomelbil.se som har en lättläst och trevlig lista. Så att är man intresserad kan man kolla hela listan där.
Vi fortsätter ju prata lite om laddning, tycker jag. Det händer ju grejer här i USA på ett, jag vet inte, alarmerande snabbt sätt. Nämligen att helt plötsligt så har massa biltillverkare fått för sig att det är Teslas lilla kontakt som gäller.
Ja, det är ju, Tesla har ju en egen laddkontakt i USA som de kallar för NACS, North American Charging Standard. Som inte alls har varit en standard, utan det har varit en standard enbart för Tesla under alla dessa år. Det var faktiskt så sent som november förra året som de öppnade upp den här standarden för fler bilar. Den här kontakten sitter ju på alla deras superchargers i USA, alla deras bilar i USA. Det är en väletablerad kontakt för just Tesla. Men nu har de öppnat upp, och då vart flera märken direkt intresserade av att använda den. Vi har GM som kom ut och sa att de ville eller skulle implementera den här. Rivian har gått ut, och sen har även Volvo, Ford och nu senast Polestar har också gått ut och sagt att de ska gå över till Teslas laddkontakt istället för CCS typ 1 som de använder där.
Tror inte de hade något val där efter att Volvo bestämde sig, va?
Nej, det är inte helt omöjligt att det är så. Och jag håller, självklart ska de ju göra det också. Om Volvo går över ska Polestar gå över. För i USA så är ju normalt sett CCS typ 1, eller CCS 1 brukar man kan säga det, den standard som finns. Och den är lite lik vår egen CCS, med skillnaden att den är kontakten för typ 1 versus typ 2 ser lite annorlunda ut. Och den är faktiskt sämre också, man behöver liksom klicka fast den på ett annat vis. Och det fungerar ganska dåligt. Därför är Teslas NACS-kontakt här då så mycket bättre. Och jag har lagt in en bild här i show notes. Det är svårt att visa i radio så här.
Ja, visst, den är så här. Tack för den, Kristoffer.
Det är jätteskillnad på storlek. Alltså, jag skulle säga att Teslas NACS-kontakt, den är ju hälften så stor som våran typ 2-kabel. Och då är den här kontakten både för superchargers, alltså DC-laddning och AC-laddning, vilket gör ju att det blir väldigt enkelt. Du har ju bara ett litet uttag på bilen istället för en stor klump som CCS-kontakten är. Och jag tycker ju personligen att det hade ju varit supertrevligt om hela världen gick över till en och samma standard istället för att vi håller på med det här tjafset som vi har hållit på med mobiltelefoner och datorer och gud vet allt nu, där vi har olika kontakter för att kunna ladda våra bilar. Ska jag åka över till USA med min bil, då gäller det att jag har adapter med mig, för annars kommer inte jag komma... Kanske kommer du från båten, men sen kommer jag inte så mycket längre för att jag kan inte ladda någonstans för att min bil har fel kontakt. Och vice versa om man har bil från USA. Det här är ju lite löjligt, kan jag tycka, att vi ska ha olika standarder över hela världen så här.
Det är inte ett jättestort problem att det är olika i USA och Europa egentligen. Men det är ju ett problem för vissa. För det går ju att liksom exportera och importera bilar och så vidare. Men... jag tror ju att det här kommer inte på något sätt vara så att Tesla vinner den här, utan i och med Dieselgate så hade ju Volkswagen då, visst, man lovade då, fick lova väldigt mycket för att klara sig undan amerikanska myndigheter. Bland annat så lovade man då att man skulle bygga ett rejält CCS-baserat laddnätverk runt om i USA, och det har man ju påbörjat och gjort och många sådana här. Det finns mycket pengar investerade i det andra nätverket. Så skulle inte förvåna mig om det här kommer vara en grej i USA, att man har olika på olika bilar. Jättejobbigt kommer det vara för dem.
USA har ju lyft frågan nu vilken kontakt som ska vara standard, om det ska vara CCS eller NACS. Och som du säger, Volkswagen har ju pumpat in massor med pengar för sin North American Charging, vad de nu kallar den. Men den har ju ganska dåligt rykte där, till skillnad från vad Tesla har. Det betyder ju också väldigt mycket för mig som kund. Om ett nätverk har jättebra rykte och det andra har ganska dåligt, varför skulle jag då vilja gå på det andra?
Ja, det heter ju, det är ett väldigt amerikanskt namn. Det heter Electrify America.
Så var det.
Man ser ju någon sån Captain America stå där och flagga med flaggan, och det är liksom bara fantastiskt. Och det känns ju som att det där, jag kan verkligen se det framför mig, att det är en massa sån här trötta singelbilsladdare alla svensk standard för 5 år sedan, du vet, så här merladdare ute, eller Bi heter de då, eller nej, de heter Kleve, jag har ingen aning vad de hette vid tillfället, för de byter namn hela tiden. Jag kan verkligen se det framför mig. Jag vet, det var ju Marcus Brownlee, den här stora tech-youtubern, som de gjorde ju en sån test där liksom, men det var ju bara så här, det var ju panik, vissa höll på att köra slut på el för laddarna funkar helt enkelt inte.
Nej, och det var ju med en Mustang Mach-E som hade CCS1 standarden.
Ja, precis,
och det här Electrifying America, jag tror att i Kanada så heter det Electrifying Canada. Det har ju inte gått rykte om sig, och kollar man på liksom laddtester YouTube-klipp från USA, så det är ju oftast en laddare med en eller två kontakter. Det är ju inte liksom Ionity som vi börjar tycka är lite litet. Nej. Här, utan det är ju liksom, ja, men här har du en laddare medan du går in och handlar. Och i den upptagen, ja, tråkigt, då får du vänta. Samtidigt som vi har Tesla som bygger 20 superchargers på en plats. Alltså, jag förstår inte hur CCS 1 ska överleva där.
Nej.
Det finns ju ett problem. Jag hade varit väldigt mycket för att vi också skulle gå över till den här typen av kontakt, om det inte hade varit för det här lilla kruxet att den inte har stöd för trefasladdning.
Nej, men det där är ju också lite roligt, för att det är inte konstigt, den är liten liksom.
Nej, precis. Och då tappar den ju, alltså i USA är man ju vana vid enfasladdning, men i Sverige så är vi ju inte det. Så enfasladdning, det ryggar vi ju tillbaka för. Så att det, då tappar du ju hela konceptet. Men jag tycker att det är en jättesmart lösning med att liksom använda samma typ av kontakt både för AC och för DC-laddning. Och att den är liten, den är ju mycket behändigare att ha att göra med. Men jag tror som sagt att den kommer inte bli någonting för Europa.
Ja, det är ju mycket, mycket intressant. Amerikanerna har ju 110 volt enfas. Alltså inse hur mycket ström de måste använda, hur hög ampere de måste använda för att det ska hända någonting. Måste vara så himla ineffektivt.
Ja.
Vid hemladdning då, så att säga.
Ja, men precis. Många bilar, det här gäller ju även Kina, många bilar, elbilar då, har ju stöd för enfas 32 ampere. Och det är ju just för amerikanska marknaden, asiatiska marknaden. I liksom Europa så jobbar vi ju mer med trefas. många kinesiska bilar som kommer till Europa har ju fått göra om liksom laddningen för att de har bara en fas 32 ampere som från början.
Det ska sägas att om vi har då en fas 230 volt och 32 ampere, då landar vi på en laddhastighet på 7,4 kilowatt. Men det är ju om vi har möjlighet att pumpa ut 32 ampere, ska ju sägas. Och det har vi ju väldigt sällan.
Ja, nej precis. Vi jobbar ju med trefas istället.
Liksom. Och har 16 ampere då, så det blir ju hälften av det. Liksom. Ja, dumt. Så är världen. Sådär, man pratar om att börja koppla ihop elnäten världen runt för att det blåser och solen skiner på alltid överallt. Men det blir mycket konstiga omvandlingar där, så fall. Spännande att fortsätta och sådär. Alltså på att tipsa lite, när jag precis släppte en video om vad man ska ladda i sommar och det är ju Tesla, för det är ju där det blir billigast och bäst då för att de har flest laddare lite överallt. Men tänk på att den här gamla europeiska Tesla-laddaren, den finns ju på de gamla V2-stationerna. Då finns det alltid två stycken laddkontakter på dem, medan de nya V3 då, de har bara en CCS-kontakt. Jag har ju då sett folk som i händelse av, jag har sett både varianterna att det har varit en gammal Tesla, det är bara de Model S och X som kan ladda på de riktigt gamla åbäken. De har sett en sån inkopplad och sen har någon annan försökt ansluta med CCS-kontakten och förstår inte varför det inte går igång. Och det går inte. Men jag har också sett när det har stått bilar och anslutna med CCS-kontakten med de här laddarna. Och sen har folk försökt få in den här Tesla-laddaren i deras vanliga bilar. För den går ju in lite. I och med att den är ju AC. Den är ju baserad på att du ska ha liksom samma kontakt för AC-laddning och DC-laddning då. Tesla gamla. Och så har de försökt trycka in den. Och det är inget bra, för det går inte in där.
Så har du inte en gammal Model S eller en gammal Model X, använd inte den som ser ut som en typ 2-kontakt på Tesla Superchargers.
Exakt, så är det, så är det. Vi fortsätter och ska språka om Seeker som har lanserats i Sverige. Jag har bara en kommentar på det. Varför?
Varför inte? Har du sett 001?
Ja, varför är det inte en Volvo?
Ja, Volvo är ju inte de som brukar tillverka sport. Kombis.
Jag vet, varför är inte den Polestar då?
Ja, det däremot.
Jag tänker ju liksom Seeker 001 är ju liksom Polestar och Seeker X är Volvo liksom.
Vi tar det från början, tror jag. Seeker ja, är ju ett elbilsmärke under Geely-flaggan och därmed så är det då ett syskonmärke till Volvo. Och det här har funnits i Kina ett tag, men nu har de kommit till Sverige. Och det är faktiskt så att de har funnits i Sverige på andra vis ett tag. De har sitt huvudsäte här i Göteborg. De har design och utveckling som sker i Göteborg. Och nu så har Seeker 001 och Seeker X kommit hit. Vi har Seeker 001 som är en sportkombi som sagt, som funnits ett tag i Kina, men nu lanserar de en faceliftad version här i Sverige. Och den börjar på 677 000 med en VLTP på 620 km och bakhjulsdrift. Batteriet ligger på 100 kWh och max DC-laddning ska vara 200 kW. Finns även i AVD-utförande och performance-modell där vi har en VLTP på 590 km och 0-100 på 3,8 sekunder. Det behövs inte, men det är ju mycket roligt.
Nej. Och ja, sen precis. Finns det en version. Det är gud vad jag inte säger det.
Min Volvo kommer göra på 3,6. Jag säger
när du kör där och ska ladda dyrt i Uppsala.
Precis. Men sen så finns det också en modell med luftfjädring om man föredrar det. Någonting som också är kul för oss svenskar, vet du vad det är? Dragvikten, 2 ton. Vi har en sportkombi elbil som med en VLTP på över 600 km och en dragvikt på över 2 ton.
Mm.
Polestar 2.5, då hade den här sålt som smör. Nu är det ju ett litet okänt märke, vilket jag tror att folk kommer dra öronen åt sig lite. Men den är så sjukt snygg. Googla Seeker 001. Det var någon som liknade med en Porsche Panamera och jag är inte helt ifrån den tanken. Seeker ska ju, får jag förstått, försöka vara lite Porsche fast typ för halva priset. Ja, jag har inte klämt eller känt på den alls, så att jag kan inte svara på det, men det skulle ju vara kul om det var så pass. För 760 000, det är dyrt, för det man får så är det är bra pengar. De har ju också en liten modell, Seeker X. Och den här bilen har samma plattform som EX30, Volvo EX30, och därför är specifikationerna ganska så lika som just EX30. Man har skippat det lilla batteriet här i Sverige, utan man kör bara det större batteriet som är på 69 kWh eller 64 användbara kWh. Bilen börjar på 550, vill man ha full utrustning med performance, AVD och så vidare, så är det 595 000. Ungefär samma priser som på Volvo med liknande utrustning. Skillnaden här är ju att interiören är ju så himla mycket trevligare i X-en, Seeker X. För att här så ser den ju mycket trevligare ut, hembonad, den har en förardisplay, den har en mittenskärm som ligger ner som gör att den kanske kan vara användbar för till exempel video eller lite sådana saker. Den ser inte alls lika plastig ut som Volvo EX30.
Varför?
Jag förstår liksom inte varför Seeker X kan göra en schysst inredning men Volvo måste bygga en plasthink.
Det är ju
och så är det samma priser.
Interiört liksom. Och det här... Ja, visst. Jag menar, det finns ju... Det finns enda anledningen överhuvudtaget att man skulle välja en Volvo då är ju att man tycker exteriören är så himla fantastiskt fin. Alltså den är så himla snygg. Så det är ju det enda. Men interiöret så är det ju hål i huvudet. Varför,
typ, jag håller med.
Gjorde man inte samma... Liksom, varför himmelriket gjorde man inte bara... Då hade du kunnat ta exakt samma interiör liksom. Det hade inte gjort något om det var samma bil.
Alltså kan jag få Volvo EX30s exteriör med Seeker X interiör?
Ja.
Då är jag glad. Då skulle jag vara jätteglad. Men det får jag inte. För jag tycker Seeker X är en ganska ful bil faktiskt.
Men ja, men den är ju...
Är en riktigt snygg bil. Men så kommer interiören där och så. Ja.
Ja. De är ju, det är ju väldigt sådär... Jag kan ju tycka att den har lite attityd, Seeker X faktiskt. Men bak ser den ut lite som... faktiskt nej, från den vinkeln som jag sitter och tittar på nu så känns den lite Cupra Born faktiskt. Den har lite attityd. Alltså, den är inte så himla...
Jag har jättesvårt för den där mustaschen som är i fronten.
Okej. Okay. Ja, du har väl tagit bort det in va? På Forden också, eller?
Japp. Alltså, en bil ska inte ha mustasch.
Det är så. Nej, den ska vara
så det. Är det.
Men det är därför jag har... Det ska också sägas, du sa ju Seeker X då baserat på samma plattform som EX30 och det är där stimmt så att säga. Det ska sägas då att den heter SEA2, Sustainable Experience Architecture Platform 2. Sen har vi då Seeker 001 då, som du tog upp. Det var ju den första som baserades då på den här SEA-plattformen, fast då SEA1-plattformen. Den är lite spännande för den är då för E-klassbilar då. Alltså det vill säga finbilar, executive cars då, som är de långa 3 meter mellan hjulhusen då va. Medan tvåan är för de som är 2,9 ungefär mellan hjulhusen. Och det var faktiskt den första då. Och det är ju då samma plattform som Polestar 4 och 5 baseras på.
Ja, jag måste säga att jag får upp hoppet lite för Polestar 4 och 5 nu när jag sett Seeker 001 här och se hur liksom, trevlig den bilen ser ut. Jag tror ju att Polestar 4 kommer förlora på att den inte har någon ruta i bak. Eller så är det bara jag som är gammaltänkande. Vi får se.
Ja, det är ju frågan. Men låt oss gå in lite närmare på Volvo EX30 som du faktiskt har varit och klämt och känt på.
Precis, för Seeker X har jag bara sett på bild, men EX30 har jag både stått utanför, jag har tagit på den och jag har suttit i den. Och jag vet inte, ska jag vara helt ärlig så är jag väl kanske inte jätteimponerad alltså. Jag kan känna att är man en familj som funderar på den här, tycker den här är jättesnygg och funderar på om man kanske skulle ha den som familjebil, don't. Det här är ett baksäte som inte är stort.
Skrev inte du i bubblan, typ så här, jag fick plats för min väska.
Nej men alltså, det här är ett bagage, eller inte bagage, det här är ett baksäte där du ställer ryggsäcken. Ja. När du ska till jobbet. Du sätter liksom inte en vuxen människa där, du sätter inte en tonåring där. Du sätter kanske mindre barn där. Men som du säkert har koll på så växer ju de. Och det gör absolut inte den här bilen. Den är jätteliten. Det är en liten småbil.
Det är så konstigt. Jag förstår
det inte. Finns en video på min kanal Guiden om elbil där jag provsitter den. Och den är inte stor. Den är ju bara 4,2 meter lång. Och bagaget är ju inte heller så jättestort. Det är 318 liter som sagt. Alltså även när man har en nerfällt läge så blir det blir gulligt litet. Det blir så, oj kan en bil vara så här liten? Det är en väldigt liten bil. Många trodde ju att den här skulle ersätta XC40. Det gör den absolut inte. Jag tog golvet som går att lyfta ur EX30 och la den i XC40. Och där ser man verkligen hur mycket större XC40 är. Och XC40 är ju dessutom högre och liksom allting är bara bättre om man, det utrymme man är ute efter med en XC40 än med EX30. Det här är en liten bil. Det går inte att säga på något annat vis. Frunken är på 7 liter. Det handlade liksom om att jag var tvungen att lägga laddkabeln rätt.
För den, att har en frunk, alltså.
Den har en frunk. Den har en frunk. Men det gällde att man la laddkabeln rätt. För annars gick det inte att stänga liksom, locket till frunken. Jag som åker runt med en 8 meters trefasladdare i frunken, den kommer inte få plats. Jag kommer få hitta ett nytt ställe att lägga den på. Interiören, den här gråa, prickiga, den är väldigt plastig. Den har en textur som gör att den känns inte alls lika plastig som den ser ut, även om den kanske är det. Men det är en väldigt billig inredning. Och jag förstår inte hur Seeker X inte kan ha den här plastiga interiören, men ändå ligger jag på ungefär samma pris som vi pratade om tidigare. Den version som jag har beställt på EX30, den har ju en annan inredning än den som stod här. Så att jag har ju fortfarande hoppet uppe. Och storleken stör inte mig, för att det här är en bil framförallt, det här är en perfekt bil för mig. Jag som är singel, alltså är du ett par så är det ju en helt fantastisk bil också. Du behöver inte så mycket utrymme, du behöver inte så mycket bil liksom.
Det gamla C30-tanken där ju, den var ju väldigt populär bland...
Jo men absolut. Det är mer den man ska jämföra med.
Sen var ju det här liksom att Volvo har ju alltid haft problem att tjäna pengar på de här småbilarna. Och så. Verkligen. Det här lite bilen man behöver få köra till gymmet som har varit lite så här skämt. Sådär. Alltså det vill säga, är det inte bättre med en elcykel? Lite så. Men den är ju nog mycket Volvo V40-ersättare tror jag. Mycket mer än kanske då XC40 och alltså den gamla diesel. Häcken då från Volvo som är också en sån här klassisk singelbil då ju, för de var hyfsat billiga och sådär. Så det är väl det de mer än någonting försöker ersätta.
Mer, betydligt mer det.
Ja.
Om man ansåg att Volvo V40 var en bra familjebil, då kommer man nog tycka om EX30 som familjebil.
Ja,
och jag tror inte att många tyckte att V40 var en bra familjebil.
Nej, det är det ju inte, men det marknaden finns ju då, så det handlar väl om
ja, absolut. Jag hade en V40, jättetrevlig bil.
Nice. Ja, och den ska man ha för övrigt. Om man köper en begagnad sån så kan jag rekommendera något så oerhört mycket automater D3. Väldigt harmoniskt.
Precis det som jag hade. Är det designutförande med panoramatak?
Ja, ditt lilla härliga Kristoffer. Men medans D2 manuell, alltså den ville man ju bara dra in i en vägg. För det var ju det mest fruktansvärda som fanns.
Den måste ju ha varit bara för att man ska kunna säga från 100-200 eller liksom jättelogpris.
Ja, det var nästan farligt på motorvägen, för du fick ju liksom inte upp någon hastighet. Men och EX30 kan ju bara förklaras med att faktiskt XC40 och C40 finns. För det hade varit otroligt konstig klass att börja med om vi låtsades att Volvo inte hade några elbilar idag. Då kör man absolut den största häcken som finns, EX90, som nästan var gammal när den lanserades, så den har fortfarande inte lyckats levereras. Så. Och sen så tar man liksom raka motsatsen, absolut minsta som du inte får plats med alls, medan Volvo storhet ligger ju i 60-klassen liksom.
Ja,
i form av XC60 framförallt, men jag menar S60 var ju en den mest framgångsrika Volvo-bilen väldigt, väldigt, väldigt länge.
Och den delen har de bara helt ignorerat än så länge.
Den bilen, inte att de inte har gjort en XC40 med den alltså, det vill säga att man halvkonverterar, eller man konverterar om den till el. Det är ju skam på torra land. Men jag antar det har att göra med att man helt enkelt tjänar en jävla massa pengar på att sälja den där bilen som diesel och plug-in-hybrid. Så det är väl lite konstigare än så helt enkelt. De säger ju att den här XC30 kanske det också är den första småbil de har där de kan göra mycket pengar då, för att de har en grov fin marginal på den. Och det är ju bra, för då kan de betala löner och så till Västra Götaland. Men konstig bil att den är så himla. Den hade ju kunnat vara klockren, men det är den inte på grund av interiörsvalen. Det hör jag ju på dig.
Nej, men lite så är det ju faktiskt. Man måste gå upp till ett annat trim, tror jag. Jag har som sagt bara klämt på den här billiga. Så att jag vet ju faktiskt inte hur bra eller dåligt det är när man kliver upp, utan där får jag nog vänta till pressbil alternativt min egen som kommer.
Ja, det är konstigt att de ställer ut dem. Volvo brukar annars börja med de fetaste och sen så får man inte se de här billigare varianterna. Men vi får ju se den här nu på din YouTube-kanal, Guiden om elbil, framöver. Några som inte jobbar med liksom lågtrimmade bilar då, alltså inte motoreffekt då, utan ja, det också, det är ju Audi. Det är ju, de har inte visat upp en pressbil som inte varit absolut fetaste ever. Men det menar då Volkswagens koncernchef Oliver Blum att Audi, de är ju, tar ju inte heller hela vägen riktigt.
Nej, de har ju fått lite skit från högsta ledningen där från Volkswagen, att de är ganska dåliga på det här med elbilar. De ligger efter konkurrenterna och nu har de tappat många marknadsandelar även i Kina, vilket inte heller har varit så populärt. Och efter att Oliver Blum gick ut och berättade, sågade sitt eget märke i princip, nästan till i alla fall, så har man ju funderat på om Audis vd skulle få sitta kvar, och det tog ju inte lång tid. Nu är det ju också sagt att han kommer få gå 1 september här, och istället kommer vi få Gurmut Dullner, gud vad jag förstörde det där namnet, Dullner kanske det heter, ber jättemycket om ursäkt. Han är i alla fall en person som kommer från Volkswagen-koncernen sedan tidigare, till skillnad från Audis nuvarande vd som har varit både på Mercedes och BMW.
Han kanske var en sån här, inte Steve Ballmer, men du vet när de Nokia tog vd från Microsoft och körde det i botten bara för att Microsoft skulle kunna köpa upp dem. Nej, så var inte konspirationen. Det var nog omöjligt uppdrag det faktiskt. Sådär. Men ja, du, ska ju sägas att även nuvarande vdn har ju ett namn då, och det är Marcus Dausman.
Ja, precis. Så, tack.
Ja. Men Audi är ju problematiska också. Man har ju sin e-tron GT, en sportbil då, som är baserad på, ja, de är samutvecklade med Porsche Taycan, och det är ju en otroligt fin bil, en otroligt härlig 40-årskris som heter duga då att köpa. Men det är ju ingen volymbil överhuvudtaget då. Sen så har man Q4 som ju har haft lite av en identitetskris, det vill säga en Audi, alltså Volkswagens ID4 i Audi-skruv, och det må jag säga faktiskt är den snygga Audi, den är snyggaste MEB-bilen.
Skämtar du?
Nej, absolut. Vem skulle vara snyggare med den?
Men att Q4 är en snygg bil alltså?
Ja, men framsidan, den är ju så härlig. Den är så fin. Den är så härlig. Ja, jag tycker den är jättefin exteriöret.
Okej. Okay. Mm. Ja, nej, men absolut. Alla har rätt till en åsikt.
Ja, vilken härskarteknik du drog med det här. Jesus. Jag tycker varje gång jag ser den så bara så smärtar mig det smärtar mig på inombords att insidan av Q4 är så konstig bara. Jag vet, man har tagit det här raka Audi språket och gjort det liksom massa mjuka former och sånt, och då det är den så där, va. Och sen så har ju framförallt väl det också kanske största problemet med Q4 är ju att den tillverkar ju knappt den. Det har ju varit såna långa ledtider på den som nästan Hyundai Ioniq 5 framstår som sunt liksom.
Jag vet en som har väntat 16 månader på sin.
Mm, jag menar, det är ju en populär liten bil och det är en väldigt fin bil, och det är ju så att säga, den är ju kanske inte den mest prisvärda elbilen från Audi, i och med att den kan bli rätt dyr om alla tillägg, men det är en vacker bil då, tycker vissa av oss. Sen har de ju då, sen är det ju då gamla häcken. Om jag menar, om EX90 var gammal när den lanserades, så var jag inte då Q8 liksom.
Men den är ju riktigt snygg.
Den är jättefin. Jag har ju köpt den själv då, så jag
har ja, 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 ja. Ska köra den nästa vecka.
Ja, grattis. Och den är ju ett monster, den är ett unikum. Det går liksom, det är en sån här bil som det går att kritisera den för så himla mycket. Det var ju en av de första bilarna som hade rätt hög förbrukning, men nu får man ju säga att jämför man med andra stora bilar som har kommit, så är det ju inte så himla farligt. Det är snarare tvärtom. Det är, den har ju fortfarande det här laddningen på, som är på pappret ganska långsam, numera 150 kilowatt då. Och så höjde man den artificiellt, eller man ska kalla det, på Q8 e-tron 55 då, så att den går upp i 170 eller 175. Men det roliga är ju att det är exakt samma genomsnittstid på de där, så de har ju bara ändrat kurvan liksom, och så, alltså ökat den lite i början och sänkt den lite i slutet då, så att det var ju bara marknadsavdelningen som ville ha någonting nytt där liksom. Och sen så men samtidigt så är det, alltså den laddar ju så himla snabbt då. Och jag ska kommentera det att du har mycket riktigt rätt då, att man räknar inte procent när man laddar det där testet där från Norge, men man räknar ju distans då. Och jämfört med till exempel Nissan Ariya som vi tog upp då, så har ju Q8an drar ju dubbelt så mycket. Den är ju dubbelt så tung också säkert liksom. Så att det är ju, eller ja, dubbelt, men du fattar liksom, det är en stor bil, en härlig bil, man skäms inte för sig, den är i praktiken bättre än vad specifikationerna säger och den är gudomligt att köra, men det räcker ju inte uppenbarligen, för att Audi skulle haft sin Q6a ute, Audi skulle haft sin A6a ute och då hade det varit ett sånt dominerande märke, för de två bilarna är ju de första riktiga Audi elbilar på egen elbilsplattform. Visserligen samarbete med ihop med Porsche, men ändå. Och man har inte lyckats få ut dem. Och det har då kostat i ledarskapet. Både i Audis då, högsta skick, men också kanske framförallt i deras utvecklingsbolag. Det gemensamma utvecklingsbolaget som Volkswagen Group har. Och där har ju då även, och det är ju den mjukvaran som är för, så försenad som man inte kunnat få ut de här bilarna i tid riktigt. Där har det ju också kostat på i ledarskapet.
Det har det verkligen. Det är som sagt spännande att se vad en ny vd kan göra. Vi lär ju inte se något närmsta tiden, men 2024 och 2025 i alla fall. Får vi se vad Audi har att leverera.
Det är lätt att komma in som vd nu på Audi, kan jag säga. För nu det är ju nu det kommer nyheterna som den personen överhuvudtaget inte har fått kämpa för. Ja, det är så. Jag verkligen. Vi ska prata om D-Dov. Vi ska prata om ISA och ELKS.
Nu fattar jag ingenting.
Precis. Jag kan säga att ISA är värst då. ELKS låter som en älg. Elk på engelska. Vi ska alltså prata om EU-regler som säger att det måste finnas vissa system på bilar. DDoV står för Driver Drowsiness and Attention Warning System, även känt som kaffesymbolen i bilarna, även känt som sluta smsa din drummel. ISA står för Intelligent Speed Assistance, så jävla intelligent vet jag inte om det är. Och ELKS står för Emergency Lane Keeping Systems. Och dessa tre saker är inte bara standard, det är obligatoriskt på alla nya bilmodeller från och med förra året. Det är någonting som jag har kört runt i här med IONIQ 6 från Hyundai. Vi har det på NIO-bilarna allihopa och ja... Driver drowsiness, det vill säga att den vanan är väldigt trötta. Det var ju någonting som faktiskt Volvo introducerade en gång i tiden ganska tidigt. Det var studenter på Chalmers tror jag, som tog fram det där. Det var också lite bråk om patentpengarna där sen. Men det får man googla på. Så där varnar den om vi kör lite konstigt. Vissa har ju då känner av bilen. Går lite, inte helt rakt. Och medan kineserna då tenderar till att ha mållåsa på ögonen. Där det kommer upp att nu får du fokusera här så får du kolla i backspegeln. Vi har ELKS då. Det är ju alltså line assist alltså. Det vill säga att om vi råkar köra ut över en linje så varnar den och kör tillbaka. Sen har vi då det som är värst, det är ISA då, Intelligence Speed Assistance. Och där så har vi helt enkelt funktionen som gör att om vi kör en kilometer över hastighetsgränsen så får vi en tre pip. Det börjar blinka och sen får vi tre pip. Och så säger den då att, menar då att du kör som en drummel här hela en kilometer. Du kör 121 km i timmen på 120 väg till exempel. Otroligt. Otroligt.
Det här pratade vi om när vi pratade om NIO EL7 för ett par avsnitt här sen.
Just det. Och det är då även medans 31 på 30 väg är det sunda kanske. Jag har kollat upp då vad som gäller och detta gäller då alla nya bilar då, det har vi kunnat konstatera. Men det gäller också alla nya bilmodeller har vi kunnat konstatera. Men det gäller då även alla nya bilar som tillverkas från och med sommaren 2024. Det kommer att bli kaos.
Går den här funktionen att stänga av?
Temporärt. Nästa gång du startar bilen så kickar den igång. Det får inte heller gå att stängas av via såna här OBD11 och såna där donglar och sånt. Utan funktionen den ska finnas på bilen. Det som är problemet med exempelvis IONIQ 6 då, och delvis också NIO-bilarna är att det är så långt in i menyerna. Alltså det är ett jävla klick. Jag har en känsla att de europeiska bilarna kommer att vara mycket lättare att stänga av det temporärt.
NIO-bilarna har en genväg. Den fick jag se när jag lämnade tillbaka bilen. Tyvärr. Men det finns en snabb väg där.
Ja, men det är ju så. Bilarna kan... Jag är i grunden rätt positiv till att de varnar om man kör för snabbt på 30 och 40 och till och med 50 väg. Men... De har ju en tendens till att inte själva veta vad det är för hastighet egentligen. Den här Ioniq 6, den har ju inte skyltavläsning så som till exempel Volkswagen-bilarna har, utan den går via GPS-datan. Men även där kan den blippa till och så är det helt plötsligt 70 på 110-vägen längre tid och sådär, och så börjar det pipa då. I Stockholm är det ju jätteproblem med att du har tunnlar och som olika, så att den vet liksom inte riktigt vilken nivå vi är där med, vilken hastighet den är på och sådär. När det här kommer ut på alla bilar framöver, så kommer liksom när gemene man och kvinna sitter i de här bilarna och det piper och de vet inte varför och sådär. Nej, det kommer bli jobbigt för folk, men samtidigt så har jag väl en känsla av att det kommer också skapa att GPS:erna fungerar bättre, att skyltavläsning, det måste komma till mer gemensamma europeiska standard för det. Det kommer att tvinga både myndigheter och politiker och bolag att samverka runt detta. Så att det kan sluta bra, men framöver så kommer folk vara helt trötta och irriterade på det.
För alltså ett problem som jag upplever, det är ju att bilarna piper. Och istället för att man tittar på vägen, så oj, nu piper, jag behöver titta på någonting annat. Och så tittar man ju på förardisplayen som inte visar vad problemet är.
Ja, men precis.
Leta efter ett problem. Vad var problemet? Ja. Och det tappar ju i alla fall min fokus.
Ja, det gör det ju. Och det är mycket,
det är dåligt implementerat i väldigt många bilar.
Ja, och det bästa, värsta av allt är väl liksom när de där motverkar varandra. Till exempel då att lane assist, den fungerar ju alltid dåligt på mindre vägar, för att du kan inte köra så långt ut i mitten som den vill om du ska möta en bil då.
Mm.
Den är ju ganska så aggressiv, den här lane assist då, just för att du ska liksom, du ska inte vara halvt i diket när den aktiveras. Men då gör du att den tar tag i ratten och kör in igen. Och i och med att du då börjar köra så vingligt helt plötsligt, då börjar den här kaffesymbolen visa. Så liksom, de två systemen motverkar varandra, kan man säga. Så att långt till självkörande bilar, det är väl min känsla.
Ja, vi får se vad de här nya reglerna gör. Det här är någonting som jag har klagat på i recensioner, men det får man kanske lägga av med helt enkelt och bara konstatera att så här är det. Bilen följer lagen. Det är väl positivt.
Men vi får väl ha en sån här punkt som hur lätt är den att stänga av temporärt och hur bra är den på att faktiskt läsa av skyltar. Alltså, som i Volkswagens fall så är det ju helt galet då. Det systemet, eller som i alla bilar som läser av hastighetsskyltarna, det ska sägas, det är inte bara Volkswagen, men det är någon som har fått väldigt mycket skit för de introducerade nästan då. Jag vet att Volvo kommer introducera det mer aktivt då med nästa modell då, här nu som kommer, och därmed Polestar också. Sådär. Så det kommer bli en grej då, va? Så det är väl det vi får testa framöver. Jag tycker vi ska avsluta den här podden med något betydligt roligare, för att du älskar BMW i4.
Jag har ju visat min lite förkärlek till BMW tidigare poddavsnitt. Det förstärks bara man sätter sig och kör BMW i4. Jag tycker BMW i4 är en fantastisk bil. Den är så här tyst som man vill att den ska vara. Och alltså, du kan köra jättefort med den här bilen och det är fortfarande liksom tyst och bekvämt. Och du kan köra den på små vägar, små kurviga vägar. Den är superrolig att köra. Den bilen jag hade ju det här M-Sport-chassit som finns till bilen. Det är en kupélucka som gör den enkel att lasta. Det är ingen sedan, tack och lov. Jag tycker personligen att den är sjukt snygg. Och BMW-tänderna, de finns ju där framme, men jag har lärt mig uppskatta dem. På BMW i4 så gör de sig bra. Och hela bilen är liksom märkbart premium. Det är inte billig plast du tar i, utan det här är liksom bra kvalitet, det är bra material, det är härligt material och du blir inte besviken när du kör den här bilen. Den är otroligt effektiv och har inga problem med låg förbrukning alls. BMW bygger bra motorer och de bygger även bra elbilsmotorer. Det märks att de har lärt sig mycket med i3. Det var ju mycket ett experiment, det var ju inte så att de tjänade massa pengar på den bilen, om man säger så. Den laddar upp till 205 kW, som förvisso droppar av ganska snabbt, men 10-80% är fortfarande under 30 minuter, vilket gör att jag tycker att det är fullt acceptabelt. Sportstolarna som jag hade i den här bilen, alltså jag blir ju frälst, jag kan ju bara, kände ju hur jag kunde bara sitta i de här stolarna med bilen på parkeringen. Jag älskar BMW sportstolar, det är mina favoritstolar, helt outstanding på allt. jag vill ju liksom inte sluta köra den. Om det inte var för det här lilla problemet att det är en bil som inte är byggd på en elbilsplattform. Vilket skapar rätt stora problem för bilen. Baksätet finns, men det är otroligt lite för att vara en så pass stor bil. Bakdörrarna är väldigt små, det är svårt att ta sig in, att hålla på med bilbarnstolar i den bilen, det är inte roligt. Det är trångt, det är dåligt med benutrymme och du har ju också den här kanontunneln som finns kvar från fossilbilen. Huven är enorm men saknar frunk, fast versionen som jag körde var bakhjulsdriven. Det finns en liten plastbit under där som man kan lyfta bort och det som man ser då är ett jättestort hål där det lätt hade kunnat få plats med frunk. Men BMW vill liksom inte få dit det. Jag vet inte om det är för att det är dålig image att en BMW står med motorhuven öppen och det skrattar folk åt. Eller vad det nu kan vara. Jag vet att Mercedes har sagt så någon gång att de inte har frunkar för den. Att som ägare till en Mercedes ska man inte behöva lyfta på huven. Och BMW kanske känner likadant. Jag tycker att det är mest löjligt. Det är ett stort batteri på 83,9 kWh som ger en räckvidd på 590 km. Men det här stora batteriet gör också att benutrymmet för föraren blir ganska dåligt för man har höjt upp golvet så pass mycket fram. Vilket gör att du får jättedåligt med benutrymme där. Och det är precis samma problem som jag hade i BMW iX3. iX1 har ett ganska litet batteri och där tycker jag att de har gjort det bättre. Men i4 och iX3 upplever jag att det är dåligt med benutrymme för föraren och passageraren då. Under min långresa med bilen som jag brukar göra så blev jag tvungen att stanna efter bara 1,5 timme. Inte för att jag behövde ladda utan för att jag behövde sträcka på benen. För det finns liksom inte plats att göra det. Och efter den här resan så kände jag mig liksom seg på ett helt annat vis än vad jag gjort tidigare. Det är inte ett bra benutrymme. Och tyvärr så är utrymmet i BMW i4 det stora problemet med just den bilen. Att den är så otroligt trång. Den skulle verkligen behöva byggas på en elbilsplattform och den dagen den gör det, då kommer jag ha svårt att inte vilja ha en högst uppe på min önskelista. Problemet är ju också att den har ju ett startpris på 680 000 kronor. Och eftersom det är en tysk BMW så behöver man ju lägga till en massa tillval för att få en vettig bil. Den är ju ganska naken som standard. Och då blir ju frågan, vill jag köpa en BMW i4 grundpris 680 000 eller vill jag köpa en Tesla Model 3 Performance, spara 50 000, kanske hyra en bana och köra lite barnkörning för de 50 000 och ha superkul. Eller som sagt, ska jag köpa en BMW i4? Det ska dock sägas att du får ju så otroligt mycket mer för de här BMW i4-pengarna. Och jag tror att de flesta som har köpt en BMW i4 är jättenöjda med bilen. Det kommer man garanterat vara. Jag upplevde att det var för lite benutrymme och utrymme överlag i hela bilen. Det är verkligen någonting man behöver kolla på om man är sugen på BMW i4. Men är det så att man är ute efter någon form av körglädje eller så, vilken fantastisk bil att köra. Jag älskar BMW i4.
Model Y förlorar ju alltid på just det ämnet. Fantastisk känsla. Det är så här, du kan ju alltid ta Model Y i alla ekvationer, men den förlorar ju alltid på allting förutom att den är billig.
Ja, den är ju ganska stor last och allt möjligt sånt också. Mm. Men alltså BMW 4, det är en fantastisk bil. 1600 kilo får den dra. Det är absolut. Och vill du smacka på med AVD M50, du kan liksom betala 1,1 miljoner för den här bilen om du vill. Och då har du en så sjukt nice bil. Om den hade varit byggd på en elbilsplattform. Som ger lite mer utrymme. Men jag är frälst. Jag kommer älska BMW. Det är bara en tidsfråga innan jag äger den.
Ja, det är verkligen det som BMW har gjort som Audi inte har gjort då. Det vill säga konvertera om sina gamla bilar eller gamla bilar, men ni fattar. Men ja, det är egentligen det exakt det i och för sig.
Nya BMW i5 är ju också en konvertering från, det är ju en fossilbilsplattform där man, det är ju så BMW jobbar. Den enda bilen de har som är en elbilsplattform är ju BMW iX.
Just det.
Som jag nog måste köra nu när jag ska köra Q8. Då måste jag ju också prova den. Ah, ja.
Det får du göra. Men det, mina vänner, är en helt annan podd.
Support for this podcast and the following message come from Coriant. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Med det tackar vi för denna vecka till er som har lyssnat samt veckans sponsor Greenly.
Veckans episod av Elbilsveckan presenteras av Greenly. Tre riktigt bra saker med Greenly. Det är bra för din plånbok, du får en monetär ersättning. Det är bra för miljön, vi undviker peak hours och slipper sätta igång Karlshamns oljekraftverk. Men det är också bra för samhället. Tillsammans kan vi balansera elnätet och ta tillvara på de resurser som redan finns. Kom igång med Greenly redan idag. Besök oss på greenly.com.
Och är det så att ni är intresserade av att kontakta Peter eller mig så kan man mejla till christoffer@elbilsveckan.se så hamnar man hos mig, eller esse@elbilsveckan.se så hamnar man hos Peter, eller så kan man hamna hos oss båda genom att mejla info@elbilsveckan.se. Peter hittar ni på YouTube, Instagram och allt möjligt. Peter Esse, mig hittar ni också på YouTube, Instagram och allt möjligt. Guiden och mer bil. Och tack också till ljudtekniker Dennis Klarin som har redigerat det här avsnittet åt oss. Så får ni ha en fantastiskt fin vecka, så hörs vi nästa vecka i ett annat avsnitt. Ha det fint!